Hej och välkomna till det andra avsnittet av podden Gagga Grönt. Den här gången ska vi åka söderut och vända åter till sensommarvärmen. Så där nästintill mitt i Skåne på Söderåsens slöttning och in på vägen mot Sonnarps ängar ligger Boäng. Här i en trädgård på 6000 kvadratmeter ligger en prunkande potager som har komponerats ihop av den totalt rakt igenom passionerade potagerprimadonnan Annette Nilsson. Annette, hon bloggar också om livet på Boäng, om alla nya projekt hon och maken är på gång med. Och hon delar också med sig en hel del av massa recept som är gjort på allt på det som växer i hennes franska köksträdgård. Jag kommer dit på sommarens sista öppna trädgård och det börjar redan fyllas av folk som spankulerar runt i de gröna gångarna och av de som vill prata om bönor och än mer bönor. Och den skånska blåsten, den hade bestämt sig för att dra i rejält dagen till ära. Så hoppas ni får en god lyssnarstund trots lite vändande vindar och sus i örat då och då.
Jag har sju olika sorter. De ligger på köksbordet för jag gjorde en liten display av dem igår. Du får lov att gå in om du vill. Om du går in rakt in.
Ja.
Så längst in på köksbordet så ligger det 7 stycken papplappar med bönor på.
Nu har jag kommit till Annette Nilsson. Mitt på den skånska slätten. Fast Söderåsen är ju där borta så det är ju inte bara platt omkring oss.
Nej, vi bor faktiskt 115 meter över havet.
Ja, du ser. Ja. Jag har ju följt din blogg jättelänge och du är verkligen potagerentusiast galning eller?
Ja, kan man kalla det för. Odlingsentusiast i alla fall. Och så tycker jag det är kul, om man nu ändå ska odla grönsaker så kan man ju göra det så att det ser trevligt ut. Mm. Tillsammans med blommor.
Du som verkligen är inne på det här med potager, berätta lite mer om själva tanken just.
Ja, potager är ju det franska ordet för köksträdgård bara. Men vi har ju blivit inspirerade av deras sätt att odla. För de har ju väldigt mycket dekorativa köksodlingar. Paradexemplet är ju Villa André. Men det kanske man inte kan återskapa hemma precis. Men man kan ju göra en köksväxtodling som inte bara är liksom bäddar. Man kan rama in med häck. Man kan forma kvarteren så att det blir en grafisk form på köksträdgården. Och sen när man väljer sina grönsaker så finns det ju jättemycket snygga grönsaker faktiskt. Fina färger, vackra former. Och så kombinerar man det med blomning då också så blir det ju liksom ytterligare en grej.
Är de snyggaste grönsakerna då?
Snyggaste grönsakerna. Kanske om vi tittar i år så har du de här rödbladiga rödbetorna som heter Bull's Blood. Jättesnygga. Alltså jag tycker ju att sallad, kål också förstås. Får inte glömma. Kål är fantastiskt dekorativt.
Du odlar på 600 kvadratmeter, var det så?
Den här köksträdgården är 400.
Den är 400?
Ja.
Så då börjar vi. Vi står precis här. Vi börjar, eller ja, nästan vid början i alla fall. Vid en häck som är väldigt, alltså bara den, vad tar du att klippa det här? Det är otroligt formklippt.
Ja, det tar en dag att klippa häcken runt.
För en person eller?
För en person.
Ja.
Ja, men det är mest bara för att batteriet tar slut på elklipparen och man blir trött i armarna och måste gå och göra något annat en stund. Okay. Men en dag ungefär.
Ja, och den har en form av, hur ska vi se, det är en fyrkant som är ram eller?
Ja, det är en stor fyrkant, den är 14x28 meter. Och sen så är de fyra hörnen avskurna liksom som små trianglar. För i de hörnerna där har jag perenna saker, bärbuskar och sånt.
Rabarben, den samsas och leks tillsammans med en massa rosor där också. Det är lite unikt, rosor och rabarber ihop.
Ja. Ibland är det inte så himla genomtänkt utan det bara blir.
Men nu har du någon tanke, för du har ju massa ettåringar också.
Ja.
Ja, så är det något speciellt då? Det är väldigt cirist just här nu.
Ja, i år är det, alltså jag försöker hålla mig till ett färgtema varje år och i år är det cirist som syns.
Mm.
Det är väldigt, väldigt chockrosa här. Och det beror mycket på den här petunian som jag har som kantblomma då. Mm. Det är en serie utav petunier som heter Tidal Wave. Och de är helt oslagbara när det gäller blomvillighet. De blommar och blommar och blommar. Ifrån juni kanske fram till en bit in i frosten.
Ja, och hur, nypa av gamla blomster?
Nej, behöver man inte göra med den sorten. Nej, det skulle ju inte funka här. Jag kan inte gå och sköta alla de här plantorna. Utan jag odlar bara sånt som klarar sig hyfsat själv.
Självgående
plantor.
Du frågar ibland, alltså, är du självgående?
Ja, så får man ju testa. Självgående, långblommande, ska tåla lite olika odlingsförhållanden. En torr sommar, en blöt sommar.
Och den här petunia jag menar, det är en riktig seg rackare då? Alltså.
Ja, Tidal Wave, eller hela Wave-serien är väldigt odlingsvärda. Men de blir ju stora. Det är ju inte så mycket för att sätta i kruka, för de får ju meterlånga rankor.
Ja.
De gör sig bättre på friland.
Jag ser inga rankor, men du har klippt av eller?
Ja, för en och en halv vecka sedan ungefär så klippte jag alla gångarna med häcksax. Ja. För att det gick inte att komma fram. Trots att de är en meter breda, eller 90 är de väl.
Smått aggressiva petunior
alltså. Smått aggressiva, ja. Det är faktiskt dags att klippa nu. Men jag väntar till efter en öppen trädgård idag och så klipper jag dem sen.
De ser inte nästan ut som ettåringar, utan de är så stabila på något vis. Alltså. Man skulle kunna tro att de har stått länge här. Och...
Ja, men de är jättebra, för de håller ju undan ogräset och så också. Du ser någon enstaka sak där sticker upp en molla där. Men det är inte mycket som klarar att konkurrera med dem.
Och där har du en liten... pergola, eller ska jag kalla det?
Ja, en liten klätterställning, en gazebo på fyra ben då. Där har vi mest planterat klematis. Vi hade stora klätterrosor där förut, men de blir så vildsinta så de attackerar ju besökarna när jag inte hinner klippa. Så de har vi faktiskt grävt upp. Så nu blir det lite snällare klematis istället.
Du har en förbläst för lite ilskna växter.
Jo, men har man stor yta, jag menar hela trädgården är på 6000 drygt, då får man ju ha sånt som liksom klarar sig självt.
Och sen, för att berätta vidare raderna här då?
Ja, den är uppdelad i 6 stycken kvarter, så att varje triangel här är ett kvarter. Så att de här stora rutorna, det är ju då 2 trianglar. Och då kan jag ha en 6-årig växtföljd, kan flytta grönsakerna. På 6 år. Så att det tar 6 år ifrån det jag har haft bönor till exempel i det här kvarteret tills bönorna är tillbaka här igen. Och det gör att jag kan hålla dem friskare. Jag får inte så mycket jordbundna sjukdomar och sånt.
Du går medsols eller?
Nej, jag hoppar, eller går inte ifrån kant till kant så, utan jag försöker hoppa lite. Och det är för att jag vill inte att, har jag haft i ett kvarter här, så vill jag inte ha i det närmsta kvarteret nästa år. För då det är jordkontakt emellan.
Kör du någon gröngödslings område i det här?
Nej, det gör jag inte. Utan här är liksom intensiv kultur hela tiden. Här odlar jag hela tiden. Men jag gräver ner väldigt mycket hästgödsel hela tiden. Och det håller ju liksom jorden i,
brunnen då,
i schack. Ja, hyfsat brunnen. Man behöver inte vara så rädd för att ta sådär halvbrunnen.
En del är ju teorin att det inte ska vara det. Att det ska ligga och götta sig där på plats.
Men ja, men det kan man också göra. Men jag har ett annat system. Va? Man har ju olika hur man jobbar. Jag tar hem hästgödsel och lägger på så kallad stuka. Och så får den ligga där en hel säsong. Och så odlar jag pumpor och skors och sånt på den. Så att jag tar vara på näringen och skyddar hästgödseln ifrån för mycket avdunstning. Så kompostera den fint där. Sen på hösten eller nästa vår så kan jag använda den och gräva ner här i köksträdgården.
Och diskussionen om halm eller strö då? Vad alltså vad hästen ska ha stått på, vad alltså den här hästkokarna kommer med?
Ja.
Det är ju en diskussion.
Jag gillar ju halm och det är ju för att det blir en väldigt värmeutveckling när det komposterar. Så då kan jag använda den. Jag kan ju använda till varmbänkar och sånt också om jag vill. Alltså träflis, spån, är ju det som komposterar mest långsamt. Och som kan innehålla lite terpentin och sådär som inte växterna gillar. Så då får man vara säker på att det har förmultnat innan man börjar använda det.
Vad är det för jord från början här?
Det är jättelokalt. Det beror på vilken gård du är på här, vad det är för jord. Men just här är det gul, kraftig lera. Samma lera som huset är byggt av.
Så en bygger man hus och en odlar man i det?
Ja, då i alla fall.
Men då måste du, alltså du höstgräver då...
Jag både höst och vårgräver faktiskt. För att det är så mycket grävning här så att jag delar ut arbetet lite.
Jaha,
och på de ställena där jag gräver nytt, där jag har den här gula hårda leran, då är det bra om jag gör det på hösten. Ja. Här i köksträdgården där jag har jordförbättrat nu i 11 års tid så räcker det att jag gör det på våren.
Ja, så nu säger jag att du delar ut och menar att du smågräver året runt?
Ja, när jag hinner.
Ja. När jag så delar du ut till andra?
Nej.
Ska du delegera?
Ja, ska du komma hit och gräva nästa vår? Du är så välkommen.
Ja, men då fortsätter vi. Ska vi gå vidare runt så, eller? Hur tycker du? Vill du presentera din potager här nu i den skånska blåsten?
Ja, jag kan berätta lite snabbt. Det här var bönkvarteret som vi gick förbi. Här står mest bondbönor i år. Men det finns lite andra gröna bönor också.
Nej, det läste jag på din blogg. Du har blivit bondböna.
Nej, men alltså de gick väldigt bra förra säsongen. Innan dess så var det ett långt hopp som jag inte hade odlat bondbönor på. Men så trivdes de väldigt bra. Så tänkte jag, nu ska jag testa många sorter. Så i år har vi 7 olika, bara för skojs skull.
Men 7 olika sorters, bara bondbönor?
Bondbönor, ja. Okay. Ja.
Mm. Vilken är prinsessan av bönor här då?
Den som gav mest, alltså som var väldigt produktiv, det är Jubilee Heiser, en engelsk sort. Aqua Dolce gav bra också. Och sen har jag inte vägt in alla ännu, för vi håller ju på att skörda. Vi får se. Jag leker lite grann med att väga hur mycket jag får per sträckmeter.
Till skillnad från en del som bara odlas, väldigt mycket där med recept vill du ju prata om och vad man kan göra av det också.
Ja, men det är ju jätteviktigt. Ja. Har man så här mycket så är det ju synd att låta det gå till spillo liksom. Ja. Så eftersom vi försöker att vara självförsörjande hela året så måste jag ju fundera på hur jag ska ta hand om grejerna så att vi kan använda dem under vintern sen.
Så bondbönan, på vilket sätt ska man helst eller bäst eller roligast använda?
Godast är ju att ta den färsk nu som den är. Bara steka upp i lite olivolja, vitlök, salt. Vansinnigt gott. Och nu skördar jag den tidigare i år för att slippa skala den 2 gånger. För tar man den tidigt så behöver du inte ta bort det inre skalet.
Ja, den där lilla hinnan.
Ja, precis. Ja. Utan nu skördar vi nu och så spritar vi dem och så förväller vi dem snabbt och så fryser jag in. Så har vi liksom, då är de ju nästan som färska.
Nu bestämde du för cerise den här sommaren, vilket är mycket uppenbart. Hur planerar du? Hur tänker du för övrigt då?
Jag tänker att jag ska ha lite lägre växter längs gångarna, lite högre växter i mitten och sen de allra högsta längst in. Så att sakerna inte skuggar ut varandra.
Men de här vallmoblommorna som dyker upp lite här och där.
Ja.
Då måste du berätta om, för de är ju fantastiskt fina, vad det är för sorter.
Det är faktiskt en lokal sort här. Det var min granne som heter Sonja. Hon hade dem i sin trädgård och jag frågade vad det var för sort, för jag hade aldrig sett den färgen. Och det visade sig att hon har hittat dem här på Söderåsen i en gammal trädgård. Så att hon odlade dem och jag odlade dem och sen så skickade vi in dem till Thomson & Morgan. Så nu finns de att köpa i deras katalog.
Och under namnet?
Candy Floss, en sån här pionvalmo fylld.
Den är som en tulipanros, eller jag säga. Den är blandning och som skira klänning, nästan balklänning.
Ja, de är fina. Jag tyckte det var kul för det var en färg jag inte hade sett tidigare. Hon vet ju vilken trädgård hon har hittat den i, så att säga, men förmodligen har den väl uppkommit av sig själv. Alltså en färgvariation bara spontan. För att vi har inte lyckats att hitta den färgen hos någon annan fröfirma.
Det finns faktiskt en valmo till som är tjusig, som är lite av det mer bondska, men mycket vacker färg.
Men det är faktiskt så här att det är förmodligen i samma frö. De gör så ibland att om man inte selekterar väldigt hårt, utan att man låter dem fröa sig själv så här, så blir inte alla helt fyllda, utan några blir enkla.
Och du låter dem få göra det här?
Ja visst, jag har ju ryckt upp jättemycket planter här för att de fröser sig jättebra. I synnerhet om de får frösa sig själv på hösten så gror de bra sen till våren. Så att jag har tagit upp jättemycket planter, men några får stå kvar.
Så du har ingen sån här tanke att din potager det ska vara stilrent och rakt? Inga oönskade gäster, hur vackra de än är. Då blir de utslängda. De får komma.
Nej, så kan man inte tänka. Det blir för jobbigt. Nej, men ibland så lyckas ju faktiskt de där snyltgästerna eller fripassagerarna placera sig bra som de gjorde där. Och då får de vara.
Så det är också fripassagerare?
Det är också fripassagerare, ja.
Donnorna, ja. Stolta. Nästan lite malliga faktiskt. Mm. Innan vi lämnar potagen, är det något mer du skulle vilja säga? Det här är en juvel i min potagerkrona.
Oj. Det var en svår fråga. Jag tycker inte jag ska ta åt mig äran av det, men det finns en väldigt fin lök. Det finns lök här som är från Frankrike som heter Caravelle. Och det är en gammal 1600-talssort från Roscoff. Så den tycker jag är kul att odla. Den har jag varje år. Det blir stora fina lökar. Och trots att den är frösad då så hinner den färdigt. Och de är lite rosa. Vi kan faktiskt ta upp den här så vi får se.
Som den är lite, har blivit lite generad.
Precis, lite rodnande helt enkelt. Men det är en gul lök, va? Men med lite rosa ton.
En sipp lökmadam.
Precis.
Och den går också att köpa, eller?
Den går att köpa som frö. Ifrån fröfirma i Frankrike.
Men just lök, det tar man ju sättlök.
Men fast jag gör inte det längre för att Det finns så lite att välja på utav sättlöken. Det är ju mest bara Stuttgart. Liksom. Så vill man ha lite annat så får man fröodla. Mm. Och sen är det också säkrare att fröodla så tillvida att man inte får in lika mycket sjukdomar.
Då lämnar vi potagen.
Ska jag passa på att heja på lite nya besök?
Ska jag gå till det växthuset där och vänta på dig? Någonting som Annette bloggar en hel del om och skriver, det är det här med frösådd och skolning och omskolning. Och så när hon väl är klar så tänkte jag att vi ska prata om det. Så nu ska det bli vindstilla. Du skriver en del om dina olika växthus. Är det här är det gamla växthuset då?
Ja, det här är gammalt. Och det är byggt av gamla rutor och sånt där. Så att det ser ju äldre ut än vad det är också. Så har vi lagt på ett gammalt växthustak från en nedlagd handelsträdgård. Vi var och räddade lite trä och glas där.
Och då vet jag ju att du har bloggat att du är så glad över ditt nya växthus med kanalplast. Och nu tänkte jag då komma in till kapitlet. Mm. Annette Nilssons lilla skola för alla som inte har ett växthus. Och så kan du ta en liten snabb grundläggande kurs vad alla behöver tänka på om man nu vill ha då inte har ett växthus och inget kallväxthus och inget varmväxthus eller någonting alls. Så.
Alltså man kan lösa det på två sätt. Antingen så väntar man med att så tills man kan så ute. Det är ju också en bra metod. Kan man inte vänta utan man vill förkultivera och man vill så sånt som tar lång tid. Hej då Maria! Ja, gör ni det, vi ses! Hej hej, tack för att ni kom idag! Jo, vad var vi? Jo, om man vill förså sånt som har lång utvecklingstid som lök till exempel eller tomater och chili var ju lång. Då ska ju de flesta sakerna gro varmt. Så då kan man ha det inne i bostadshus, det är inga problem. Men så fort det har kommit upp så vill saker stå svalare. Och då får man ju fundera på, har jag till exempel ett garage jag kan använda? Har vi ingenting så kan man göra en varmbänk till exempel. Men det handlar helt enkelt om att skapa värme i en drivbänk utomhus. Och det gör man med gödsel. Och så planterar ni inte ner grejerna i den bädden. Utan man har sina pluggbrett och sina krukor och så där det har grott och kommit upp småplanter. Och så bär man ut och ställer dem i varmbänken istället. Så får de växa till sig där. För då får de dels lite lagom varmt underifrån och så den kyliga luften. Och så får de mycket ljus. Om det då är vi framme i mars-april säger vi. För då räcker dagsljuset utomhus. Och då blir grejerna mycket knubbigare och mycket bättre. För att de står lite svalare och de får ljus. Annars får man försöka efterhärma det här inomhus då. Lysrör och så, men framförallt att det får inte vara för varmt. Utan det ska vara någonstans mellan 15 och 18 kanske.
Det här är ditt sommarresidens. Du åker ju inte på några sommarsemestrar.
Nej, vi tar såna här korta endagsturer och sånt där bara för att hitta på och göra något annat. Men jag har ju svårt liksom att vara borta mer än ett dygn när saker ska vattnas och så.
Och hur känner du det?
Mm. Men eftersom vi bor på landet och vi bor jättenaturskönt och vi har allt det vi behöver så tycker inte jag att det är någon jätteförlust. Jag kan sakna havet ibland, det kan jag göra eftersom vi är från västkusten. Men den tiden kommer säkert också.
Ja, någon gång.
Någon gång. Men alltså, jag tror att det handlar om hur vi lever våra liv. Den här moderna livsstilen som ju jag också har delvis. Att man tror att man ska kunna åka bort hur som helst och att man åker bort och jobbar och att man aldrig är hemma och så. Det funkar ju lite dåligt med frösådde, tyvärr. Jag började ju frösådde och sedan när jag var mammaledig. För att jag var ändå hemma jämt. Så det var ju jättebra. Och jag var mammaledig länge.
Vad är fortsatta projekten nu när du har fått en växthus till dessutom i kanalplast?
Nästa projekt är att ta hand om mina dagliljor som jag har försummat i många år.
Mm, för det var ju så du började, dagliljebloggare.
Ja, det kanske det var. Ja. Det var det nog, det har du rätt i, det har jag inte tänkt på.
Du har glömt av dem så mycket.
Jag kommer inte ihåg vad jag började blogga om, det var några år sedan.
Är de försummade? För jag tyckte de växte väldigt fint där när vi kom
jo,
in.
Jo, men de är försummade så tillvida att jag frösade jättemycket för några år sedan. Och jag skulle ha selekterat, alltså tagit vara på de bästa frösådderna. Mm. Och det har jag inte haft tid till. För vi hade några år när vi var dubbelt bosatta och pendlade mellan två adresser och sådär. Och det var lite krångligt. Men nu är vi tillbaka här på heltid så nu har jag ingen ursäkt längre.
Du kanske blir dagliljebloggande igen också?
Ja, lite grann måste det bli.
Varför just dagliljen?
Jag hade en kompis som importerade dagliljor från USA och hade en fantastisk trädgård hemma i Mölndal som vi är ifrån. Nej, men och så går ju faktiskt dagliljor och frösa också. Och så finns det ett väldigt tråkigt utbud på dagliljor här i Sverige. De som säljer roliga sorter är privatsamlare.
Mm. Det var så. Dagliljan är nämligen ingen växt som direkt har sådär jagar dagliljor att jag har tänkt på den.
Nej.
Nej. Den är nej, lite men, anonym.
Ja, men det är kanske för att sortimentet är tråkigt här. Om man går runt och tittar på de sorterna som finns i bäddarna här så lär du se väldigt mycket som du inte har sett i planthandeln tidigare.
Det ser ut som du är på väg någon ny potagé där borta.
Nej, det ska inte bli en potagé. Det ska faktiskt bli till dagliljorna. En dagliljerondell ska det bli.
Mm. Okej, okay, det lät fint. Ja. Dagliljerondell.
Ja, det blir helt enkelt tre runda bäddar.
Mm. Kommer det fler gäster nu? Ja, du är uppe till kväll va?
Jag är uppe till 8, så det kommer väl några till kanske. Ska ut och hälsa på några där som jag sagt hej. Du går runt och titta på trädgården som du vill så kommer jag strax och pratar.
Ja.
Med flera råd på lommen och frösådd och bästa bönan lämnar jag Boängs frodiga potager som jag äntligen har fått gå omkring i på riktigt. Ja, och jag vill bara säga att min skånska resa som bland annat ledde mig till Boäng, den gjorde jag faktiskt redan i slutet av förra sommaren. Och det var då odlingen var klädd i cerise. Den här sommaren var petuniakostymen utbytt till en violett variant. På Gagga Gröns Facebook-sida kan ni se några bilder ifrån Boäng. Och än fler foton kan ni se förstås på Annettes egna blogg. Nästa gång, ja, då är vi tillbaka till en av Stockholms förorter. Och där kommer vi ramla rakt ner bland mäktiga dahlior. Häng då på och var med och gagga grönt.